lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi fortsätter vägen genom Bibeln med att vandra genom den 35:e psalmen i Psaltaren. Vi kommer inte att stanna inför varje vers, eftersom det finns en viss parallellism som återkommer. Men vi ska plocka ut en och annan detalj i den här psalmen. Vi avslutade psalm 34 med att bland annat påminna att den rättfärdige måste lida mycket, men att Herren räddar honom ur all nöd. Och att den rättfärdige kan möta mycket på sin livsvandring som är både tungt och svårt att förstå. Det inser vi när David, mannen efter Guds hjärta, än en gång måste ropa ut sin nöd och be om räddning undan förföljare. Och det är sannolikt att det är händelserna i Första Samuels bok kapitel 24 som är bakgrunden för den här psalmen. Alltså en tid då kung Saul förföljer honom för att ta hans liv. En mäktig förbön där han ber den rättfärdige Gud verkställa domen över dem som är Guds fiender och som förföljer Guds folk. I en svår och förtvivlad tid möter vi ändå i den här psalmen en frimodig och hjärtlig bön. David vänder sig till Gud i sin nöd. Och han har uppenbart förstått Guds suveränitet och makt. Och han räknar med Gud som en verklig och verksam personlighet som inte ser mellan fingrarna när hans barn angrips. Vi måste också komma ihåg att den här bönen bes under det gamla förbundet, alltså under lagens hushållning. Medan Jesus i sin bergspredikan lär sina efterföljare: älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Jag vet att det finns folk som efter att ha läst 35:e psalmen säger att en sån bön bör en kristen inte be, och att Jesus inte bad på det sättet. Men minns för det första att David levde under lagens hushållning. Och för det andra så ber David inte om något annat än att Gud ska verkställa den dom som Gud ändå till sist kommer att verkställa över alla de som trotsat Gud och hans heliga vilja. Även vi borde komma ihåg att vi aldrig ska ta hämnd på våra eller Guds fiender. För det är det Gud alena som ska utkräva. Romarbrevet 12, vers 19 säger: hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Och till en viss grad skulle vi som Guds barn kunna använda varje vers i denna psalm i samma anda som domaren uttalar dessa ord. Eftersom vi vet att vi en gång tillsammans med honom ska döma världen. I Första Korinterbrevet 6, vers 2 står det: vet ni inte att det heliga skall döma världen? Men lägg framför allt märke till här i den 35:e psalmen att det David behöver och det han ber om, det är en gudomlig stadfästelse. Därför ber han Gud att han ska säga till Davids själ: jag är din frälsning. Vi läser Psaltaren 35, vers 1 till och med 3. Av David: gå till rätta, Herre, med dem som går till rätta med mig, strid mot dem som strider mot mig. Fatta sköld och värja och stå upp till min hjälp. Drag fram spjutet och spärra vägen för mina förföljare. Säg till min själ, jag är din frälsning. Ett bönerop ifrån en själ som upplever att fienden är honom övermäktig. Och han söker sin tröst i att Gud är rättfärdig. Och i sin förtvivlade situation så ropar han, stå upp till min hjälp. Men han önskar inte bara att Gud ska gripa in mot hans fiender, men han ber att Gud ska uppenbara sig för honom. Säg till min själ, jag är din frälsning. När David skriver den här psalmen så är han i stora svårigheter. Han är på ständig flykt undan Saul. Och när David fick chansen att döda Saul så vägrade han att göra det. Och Saul, han visste att David skonat hans liv. Och i första Samuels bok kapitel 24 säger Saul till och med att han visste att Gud givit riket åt David. Och han erkänner att David handlade mer rättfärdig än vad han själv gjorde. Ändå så fortsatte Saul att förfölja David istället för att i fred och försonlighet föra honom hem. Davids bön om förbannelse över alla dessa gudlösa som driver gyckel för en kaka bröd är inte bara personlig men också profetisk och är en stark bild på den sanna församlingens svåra situation i avfallets tid. Vi läser Psaltaren 35, verserna 4 till och med 8. Låt dem som står efter mitt liv komma på skam och blygas. Låt dem som har ont i sinnet mot mig tvingas tillbaka med skam. Låt dem bli som agnar för vinden. Låt Herrens ängel driva bort dem. Låt deras väg bli mörk och hal. Och låt Herrens ängel förfölja dem. Ty utan sak har de gjort en dold nätgrop för mig. Utan anledning har de grävt en grav för mitt liv. Låt ödeläggelse oväntat komma över honom. Så att han själv fångas i det nät han lagt ut. Och till sitt fördärv faller i det. En bön som nog verkar högst extrem för oss som lever i det nya förbundet. Där Jesus uppmanar oss att älska våra ovänner och att be för dem som förföljer oss. För Gud har sagt att vi ska överlåta domen åt honom. Hämnden är hans. Men därför ska vi aldrig inbilla oss att Gud inte ska ta hämnd på den som gör det onda och som smädar Gud i ord och handling. Som det står i Hebreerbrevet 4:13, inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon och inför honom måste vi stå till svars. Men vi måste ha det nya förbundets perspektiv över detta och komma ihåg att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat, som det står i Lukas 19:10. Innan vi nu vandrar vidare ska vi bara påminna varandra om att den här psalmen är skriven under en mycket svår tid i Davids liv. Han hotas av övermäktiga fiender och möter svårighet på svårighet. Och mitt i allt detta säger han alltså i Psaltaren 35, vers 9 och 10. Min själ ska jubla i Herren och vara glad över hans frälsning. Varje ben i min kropp ska säga, Herre, vem är dig lik? Du som räddar den betryckte från den som är för stark för honom. Den betryckte och fattige från den som plundrar honom. De yttre omständigheter är fruktansvärda, men trons öga ser längre än det kroppsliga ögat ser. Och även om han just nu vandrar i mörker, så ser trons öga ett stort ljus. Och mitt i alla svårigheter kan han jubla över frälsningen. Han hoppas inte på slumpen, inte heller på sin egen förmåga. Inte heller hoppas han på hjälp från någon okänd, utan från sin frälsningsgud. Och han jublar över hans frälsning. Men att svårigheterna var både stora och många, och inte minst långa, det förstår vi när vi läser i vers 17. Herre, hur länge ska du se på detta? Ja, vem av oss har väl inte känt det så? När livsvandringen tycktes gå ifrån den ena svårigheten till den andra. När vi i förtvivlan undrade, var är du, Gud? Varför hör du inte mina rop? När tiden går och ingenting tycks bli lättare, och det känns som om man inte orkar mer, då ropar man, Herre, hur länge? Mer än en förtvivlad själ har i nödens stund känt det som om man varit glömd av Gud. Och då ropar det nödställda och ängsliga hjärtat, Gud, varför är du så likgiltig för mig och mina sorger? Och i sin nåd tillåter han oss att tala på det sättet. John Bunyan sa, är du en tiggare vid Guds dörr, se då till att du har en stor påse. Som påsen är, blir också gåvan. Han säger ju, ske dig som du tror. Och då känner jag behov av att säga, jag tror, Herre, hjälp min otro. Och lyssna nu till David, vad han säger i Psaltaren 35, vers 8. Då ska jag tacka dig i den stora församlingen, bland mycket folk ska jag lova dig. Guds gärningar är värdiga att förkunnas i den största församling. Den troendes erfarenhet är inte ett föredrag, det är ett vittnesbörd. Och vi är inte kallade att vara några ensamvargar. Församlingsgemenskapen är den kropp där Kristus är huvudet, säger Kolosserbrevet 1:18. Min vän, Guds ord uppmanar oss att tacka Gud i församlingen. Lova honom högt bland mycket folk. Det betyder inte att vi ska prisa Gud var som helst. Vi ska inte kasta pärlor för svinen. Församlingsgemenskapen är platsen för lovsång och tillbedjan. Och vi läser Psaltaren 35, vers 21. De spärrar upp munnen mot mig. De säger rätt åt honom, nu ser vi det med egna ögon. Andra Korinthierbrevets kapitel 4 säger att den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Den gudlöse har bara ett öga. Därför gläder de sig var gång de finner ett fel eller en motgång i en kristens liv. De ser endast de yttre omständigheterna, men är helt okända för frälsningsvishet och andens rika liv och andens kraft. Så när de yttre omständigheterna är svåra för David, säger hans fiender, nu ser vi det med egna ögon. För de är helt omedvetna om att det största i Davids liv, det kan inte ses med våra kroppsliga ögon. Synden har bara ett öga och ser därför endast felen hos ett Guds barn. Man ser inte varken deras tro eller deras goda gärningar. Och här i psalm 35 ska vi bara till sist nämna vers 24. Skaffa mig rätt enligt din rättfärdighet. Herre min Gud, låt dem inte få glädja sig över mig. David utgjuter sin själ inför den allsmäktige Gud. Han som genom en och samma handling kan frälsa, ge växt, förvirra fienden och bygga upp sin församling. Och allt bygger på Guds rättfärdighet. Romarbrevet 4, vers 6 säger, därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Och i Filipperbrevets 3 kapitel talar Paulus om att bli funnen i Kristus, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Ja, David säger, skaffa mig rätt enligt din rättfärdighet, Herre min Gud. När vi nu kommer till psalm 36 ska vi lägga märket i titeln Av Herrens tjänare David. Psalmen ger oss en inblick i det hjärta som gjort uppror mot Gud och valt syndens väg. Alltså den som följer sitt eget hjärta. För efter syndafallet är människohjärtat falskt och fördärvat. Ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det, säger Jeremia i kapitel 17, vers 9. Därför är det underbart att få berätta för dig att Herren Gud har en fullkomlig medicin mot hjärtproblem. Saltaren 36, vers 1. För sångmästaren av Herrens tjänare David. I mitt hjärta tänker jag på vad synden säger till den ogudaktige, till den för vilkens ögon det inte finns någon gudsfruktan. Det är inte bara Gud som försöker tala till människan. Också synden talar. Får inte Gud fylla hjärtat, blir det fyllt av något annat, det ska vara säkert. Den som inte har Guds fruktan för sina ögon kommer att fästa sina ögon på något annat och lyssna till ormens förförande röst. Och vad säger då synden? Jo, säger Saltaren 36:2. Den intalar ju honom vad som är behagligt i hans ögon. att man inte ska finna hans missgärning och hata den. Att dölja sin missgärning, det hade ju även David försökt. Det man döljer, det som är fördolt, vad är det för något? Jo, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra, men som ändå en dag ska fram i ljuset. Det skall visa sig den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, skriver Paulus i Romarbrevet 2:16. Ögonblicket då den mest välputsade fasad faller till marken och alla ursäkter brinner som torr halm och man inte har någonting att gömma sig bakom, då ska Gud döma det som du trodde var fördolt. Men det var inte fördolt för Gud. Hebreerbrevet 4:13 säger: inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Men Satan försöker inbilla människan att hon ska kunna gömma undan sin missgärning. Och därför säger han att lösningen på syndens problem, det är att dölja den. Det här får ingen veta. Syndaren ödelägger sig själv utan att veta det. Syndaren tror att det är de andra han bedrar. Och när det är för sent inser han att det var sig själv han bedrog. Och det är en av de saker som det förlorade måste leva med i evighet. Den 36:e psalmen ger oss en inblick i en ogudaktig människas hjärta, vers 4. Hans muns ord är ondska och svek. Han vill inte göra det som är förståndigt och gott. Han vill inte, säger psalmisten. Och Johannes skriver i Johannes 3, vers 19 och 20: och detta är domen. Ljuset kom till världen, men människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Han vill inte göra det som är förståndigt och gott. Den som vänder ljuset ryggen blir så förblindad att han tror att det är för att han är så upplyst som han struntar i Gud. I sin bergspredikan varnar Jesus och säger: om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Vi läser Psaltaren 36, vers 5. Ondska tänker han ut på sin bädd. Han går den väg som inte är god. Han skyr inte något ont. Ondska tänker han ut på sin bädd. Ja, redan när han lägger sig börjar han planera det onda han ska göra nästa dag. Det är en skrämmande bild av syndens ödeläggande makt. Och mitt i detta stora mörker tänds ett ljus som är större. Vi läser verserna 6 till och med 8. Herre, upp i himmelen räcker din nåd och din trofasthet upp till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg och dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar du, Herre. Hur dyrbar är inte din nåd, Gud? Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. Det är underbart att läsa dessa verser. Detta är alltså den Gud som människan förkastar. Detta är den Gud människan varken vill lyda eller frukta. och de ogudaktiga känner inte denna Gud. Och de har inte en aning om hur det är att vara under hans vingars skugga. I Matteus 23, vers 37, så säger Jesus: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Det är den Gud som så många människor vänder ryggen till idag. Vi läser Psaltaren 36, vers 10 och 11. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Låt din nåd förbli över dem som känner dig och din rättfärdighet över det rättsinniga. Visst finns livet hos det skapade. Människan lever. Men det är Gud som är livets källa. Och i Guds ljus ser vi ljus. Det är inte övertrons och vidskepelsens ljus. Inte förståndets eller intellektets ljus. Inte falsk filosofis fosforsken. Men den helige andes ljus, tänt av Gud i ett mörkt syndare hjärta. I ditt ljus ser vi ljus. Och vi avslutar det här programmet med psalmistens bön. Låt din nåd förbli över det som känner dig. I Jeremia kapitel 31 och vers 3 står det: Ja, med en evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Förbli, det är ett ord värt att tänka på och meditera över. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Låt din nåd förbli över dem som känner dig, ber David. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Lev under hans vingars skugga. Han har älskat dig med en evig kärlek. Därför vill han låta sin nåd förbliva över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68, Stockholm.